Avgörande händelse definierar en människa, eller är det årsringarna som formar oss? Hur påverkar miljöer och människor oss? Hur påverkas våra vägval av våra förutsättningar? Jag heter Jasmin Nilsson och jag är nyfiken på vad som formar oss till de vi är. I soluret möter jag människor från alla samhällsskikt och med varje livshistoria belyses olika ämnen. Välkommen till avsnitt 114. Soluret spelas in i tidningskvarteren i Stockholm och görs i samarbete med Rullarnas personliga assistans. Idag får ni möta Konrad Hildebrand. Konrad var en lovande elitsimmare när han som 16-åring bröt nacken i ett parkourhopp och blev förlamad. Efter gymnasiet tog Konrad examen från KTH och är idag rankad som en av världens bästa rullstolsrugbyspelare och är tillbaka i vattnet som parasimmare med siktet inställt på Paralympics. Här kommer Konrad. Men vi kör igång.
Absolut.
Varmt välkommen till Soluret, Konrad.
Tack så jättemycket, jättekul att vara här.
Härligt att ha dig här, hur är läget?
Det är bra, jag kom precis från träningen. Så lite trött och lite hungrig. Men här ska det gå bra så.
Du har simmat.
Ja.
På Eriksdalsbadet.
Exakt, ja. Vi har tävling här lördag och söndag. Stor tävling i Stockholm med massa internationella simmare som heter Swim Open, så det ska bli kul.
Härligt. Hur laddar du inför det då?
Ja, se till att äta och sova ordentligt och faktiskt inte göra så mycket. Bara ta det så lugnt som möjligt och spara på energin i kroppen. Jag har ju så lite muskler och så man blir ju fort trött liksom. Så det gäller att göra så lite som möjligt. Bara slappna av och ta det lugnt.
Ja, du är ju parasimmare för att du har en ryggmärgsskada.
Yes.
Och du har ju en ganska hög ryggmärgsskada och med tanke på hur få muskler som verkligen funkar så är det riktigt coolt hur du kan ta dig fram i vattnet. Kan du förklara hur det går till?
Så på det sätt som jag simmar, jag ligger på rygg och så vevar jag båda armarna bakåt samtidigt. Ligger på mage så finns det ingen sätt för mig att kunna andas på. Jag kan liksom inte styra på bålen så att jag kan simma fort på det sättet. Men när man ligger på rygg så känns det som att musklerna fungerar på ett bra sätt. Och man kan ändå ta sig framåt ganska fort.
Ja, det är otroligt. Du har nyligen fyllt år, två dagar sedan.
Yes.
Den 3 april.
Ja.
Hur firade du födelsedagen?
Jag gjorde faktiskt inte så mycket. Jag har haft ganska fullt upp i veckan och tjejen har också haft ganska mycket att göra. Så första dagen så åt vi lite lunch tillsammans. Vi fick välja vad vi skulle gå och äta. Det blev en stor kebabtallrik. Hon bara, det är så konstigt. Bara, hur är det här vad du väljer? Jag bara, men det här som gör mig glad.
Ja,
och sen igår så var vi och åt lite Korean barbecue. Man får liksom hålla på och grilla själv på bordet och så. Så det var jättekul faktiskt. Då ska jag också göra en liten födelsedagsfest lite senare med lite polare här. Jag har lite tävlingar och så nu så det får bli maj, men får räknas ändå.
Ja, men precis. Ja, grattis i efterskott i alla fall.
Tack så jättemycket.
Ja. Nu sa jag att du fyllde år här den 3 april och du föddes 95.
Ja.
Vart kommer du ifrån?
Jag är faktiskt född i Estland, i Tallinn. Så båda mina föräldrar är födda i Estland. Och de levde i Estland under den tiden som de var ockuperat av Sovjet. Så båda mina föräldrar flydde till Sverige. Men senare så var det ju bra i Estland och Estland var självständigt 95 faktiskt. Och då åkte vi ganska mycket fram och tillbaka helt enkelt.
Mm. Det är ganska, vi har ju ryska ambassaden här mitt över gatan, visst du om det?
Nej.
Lite ironiskt. Ja. Men jag tänker att det måste ju ha präglat dig mycket med dina föräldrars bakgrund.
Ja, det gjorde det. Jag tror att mina föräldrar har en väldigt speciell syn på livet. Jag tror att mycket med det sättet som de växte upp på i ett kommunistiskt Sovjet så fanns det liksom inte tillgång till någonting. Och mina föräldrars dröm var liksom nästan den amerikanska drömmen liksom om att komma ut från landet och bara liksom få göra det de ville. Så båda mina föräldrar var idrottare. Pappa höll på med motorsport med cross i diverse format och mamma var simmare. Och det som var viktigt på den tiden var att om man var ett av de ockuperade länderna så hade man faktiskt inte så mycket möjlighet till att resa runt och se världen. Du fick ju liksom inte ens lämna landet överhuvudtaget. Så idrotten var viktig på det sättet, för att om du var en duktig idrottare så var livet ganska lätt, eller det var lite lättare, för att de gav dig all mat, de gav dig husrum och du fick resa mycket och liksom faktiskt se världen. Så idrotten präglade min uppväxt, för att det var något som var väldigt viktigt för mina föräldrar. I första hand så var det såklart skolan, och då gällde det att få höga betyg. Och om jag någonsin kom hem med någonting som var sämre än liksom ett A eller ett MVG som jag hade på den tiden, så var det liksom, det var kaos hemma. De var inte alls nöjda. Och fick jag ett A, då var det liksom inte bra jobbat, utan det här är vad vi förväntar oss av dig. Det här är vart du ska vara. Men jag hade ganska lätt för skolan. Mina föräldrar lärde mig räkna och läsa redan när jag var liksom 3-4 år gammal. Och de första åren i skolan hade jag väldigt...
Vänta, stanna upp där. Vad sa du? 3-4 år gammal?
Ja, jag kunde redan addera, multiplicera och göra alla former av räknesätt när jag var, innan jag ens började första klass.
Wow. Och det var för att de drillade dig, eller liksom... Var det någon slags underbarn när det kommer till?
Nej, det var bara liksom en träningsgrej på något sätt. Liksom. De tyckte att, men varför inte? Mm. Och jag tyckte det var kul. Liksom. Det var inte som att de tvingade mig att göra det, utan det var som en del av vardagen. Liksom.
Ah, okay. Men alltså, det måste ju varit en enorm press på dig att liksom växa upp med det där, att hela tiden man måste prestera 110%, och liksom, kommer man inte hem med ett A så då duger inte det, och ja, men det måste ju varit jättejobbigt, tänker jag, att hela tiden leva upp till deras förväntningar.
Alltså, på sätt och vis inte, för att jag tror att när man är yngre så förstår man inte riktigt världen på samma sätt. Utan det var standarden för mig ut. Det var så jag växte upp liksom. Mm. Och jag tror inte nödvändigtvis att kanske att jaga ett A eller så är ett någonting dåligt. Jag tror att det kanske är någonting man borde sikta på, så att man verkligen vet att man förstår ämnen och så. Sen kan det ju hända att man har vissa ämnen som man har lite svårare för och så. Men jag tror att idén som mina föräldrar hade, som både gick till idrotten och till skolan, var att ifall jag någonsin gör någonting så ska jag göra det till 100%. Jag ska göra det helhjärtat. Och det var väl kanske inte alltid det bästa på sätt och vis, för att under perioder så hade det väl lite svårare ekonomiskt hemma. Och då var mina föräldrars, till exempel, jag hade en period där jag inte tyckte det var jättekul att simma. Så var den idrotten som jag höll på med när jag var yngre också. Och de var liksom, de sa till mig att, men varför ska vi lägga ner pengar på dig ifall du inte gör det här 100%? Och det kanske nu på senare dagen är någonting som inte jag riktigt håller med om. Och kanske inte tycker att det var rätt sätt att göra på. Och någonting som inte jag skulle göra mot mina barn. Men jag förstår var de kommer ifrån. För dem var det någonting viktigt, och för mig, för att ha möjligheter längre fram i livet.
Det blir förlåtande då när du tänker på...
Ja, men exakt. I slutet av dagen, man är ju liksom summan av sina upplevelser, så att jag tror inte att jag är en bättre eller sämre person på grund av det, utan jag bara är den jag är. Och jag märker det i det som jag gör varje dag också, att om jag gör någonting så vill jag sträva efter att bli bäst på det jag gör. Mm. Och jag kan nästan släppa saker ifall jag inte känner att jag har en passion för det.
Ja, jag kan ju dra paralleller där. Jag höll på med dans och det var min passion i livet. Mm. Och för mig var det jätteviktigt med att ha målsättningar. Och, jag förstod inte riktigt mina vänner som inte hade några mål i livet. Det tyckte jag var jättekonstigt. Hur kan man inte ha ambitioner och sträva efter någonting? Det hade jag jättesvårt att liksom förstå.
Jag tror man lär sig ganska tidigt av att idrotta, av att värdet av att lägga ner tid på någonting och sen faktiskt få resultat av det. Och att se att ibland, det handlar inte om att få den här direkta liksom kicken av endorfiner, om man ska säga, utan så här, vi har lagt ner arbete nu i 2-3 månader, ett år, och sen faktiskt se att nu blev det någonting bra av det. Och det skapar en så otroligt bra känsla. Liksom. Ju mer man lägger ner i det, ju bättre känns resultatet när det väl kommer.
Mm, precis. Ja, men det kan ju bli lite som en drog också. Man blir beroende av den känslan och den tillfredsställelsen att man har lyckats med sitt mål och hela tiden strävar efter nästa.
Definitivt.
Men du började med simningen och det var det du liksom satsade på.
Jag började faktiskt med cross när jag var 3 år gammal.
Åh, herregud.
Den första gången jag satt på en
motorcrosscykel. Hur är det möjligt? Va? Kan man ju knappt gå, eller på så?
Ja, men exakt. Jag kunde köra cross när jag kunde gå. Nej, det är inte helt sant, men... Jag tyckte inte jättemycket om cross, för jag ramlade ett par gånger och det gjorde ont, så det var inte min favoritgrej att hålla på med. Så vi bytte faktiskt till fyra hjul och jag tävlade i go-kart från det att jag var 5 år gammal. Och jag har ett par, jag har varit svensk, estnisk och baltisk mästare i go-kart. Men problemet med motorsport är ju att det kostar en fruktansvärt mängd pengar.
Mm.
Och det var jättekul, men efter ett tag så hade vi inte råd att hålla på med det på samma nivå. Och det föll samman ganska bra med den tiden som jag började tycka att simning var ganska kul. I början var det väl lite mer som en tånggrej. Min mamma att jag skulle hänga med och simma och så. Men när jag började komma till en nivå där jag började närma mig ungdomsmästerskap, eller ungdoms-SM, sumsim som vi kallar det för, då började jag plötsligt tycka att det var kul. Och då kändes det som att jag hade någonting att sträva efter. Och då blev jag nästan självgående istället. Då blev det tvärtom. Då var jag så här, men vi har inte tillräckligt mycket mat hemma, vi måste ha det här och det här. Liksom, utan det var jag som liksom pushade det framåt istället.
Mm, okej. Okay. Ja, det är en enorm drivkraft inom dig.
Ja, men det var kul så. Det var kul att se utvecklingen, så det kom jag av sig självt.
Ja. Vad gick du för gymnasium?
Jag gick på Bromma gymnasium. Jag läste teknik med inriktning faktiskt på flygteknik.
Mm.
För jag var väldigt intresserad av att bli pilot i framtiden.
Okej. Okay.
När vi var ute på semester när jag var liten så var flygresan typ den bästa upplevelsen av hela semestern. Jag var så fascinerad av liksom flygplan och så. Jag var så här, det här ska jag göra i framtiden.
Och så du höll på med hård träning om man säger, och sen så var det liksom att satsa på att få bra betyg i skolan hela tiden. Och så. Mm. Hade du någon fritid?
Nej, inte överhuvudtaget. Alltså, så simning är nog en av de galnare idrotterna när det kommer till hur mycket vi tränar. Så när jag var 15 år gammal så tränade jag 9 simpass i veckan och 3 gympass. Så en tung dag för mig såg ut att jag vaknade 4:30 på morgonen, lagade mina 2 portioner gröt och sen klockan 5:45 så vart vi insläppta på Riksdalsbadet, tränade från klockan 6 till 8 och så gick jag iväg till skolan, var i skolan hela dagen och sen åkte jag tillbaka till badet igen, så hade man en timmes gymträning, 2 timmar simning och sen klockan 7 var vi klara. Runt klockan 8 kom jag hem, käkade, öppnade skolboken och bara, nej, jag är för trött för det här. Jag går och lägger mig. Och så gick jag och la mig klockan 9 liksom. Så det var så mina dagar såg ut.
Det var ditt liv,
ja.
Kan man säga. Mm. Hade du någon förebild?
Ja, absolut. Alla stora simmare. När jag var liten så var det ju Michael Phelps som var den stora. Och senare så kom ju i Sverige Sara Sjöström, som jag nu faktiskt inte tränar tillsammans med, men hon tränar på samma bad som mig. Och det är kul, vi brukar prata ibland och det känns jättehäftigt.
Coolt.
Men jag tror att det är någon så här grej mellan idrottare att man alltid ganska stor respekt för andra idrottare. För man vet mängden arbete som går in i det.
Mm.
Så att det känns nästan ibland som det kan vara liksom en svår krets att komma in i. Men är man en duktig idrottare så får man ganska mycket respekt av andra idrottare.
Mm. Alltså jag tänker att du borde få extra mycket respekt med tanke på dina förutsättningar.
Ja, men paraidrotten är ju som den är tyvärr. Mm. Och det blir ju bättre för varje år. Men det är ju fortfarande, räknas väl som någonting som är lite under normidrotten tyvärr. Vilket jag på sätt och vis kan förstå, för att vi är ganska mycket färre idrottare och konkurrensen är inte samma. Men jag brukar alltid säga att det krävs fortfarande lika mycket arbete från min sida som paraidrottare och faktiskt nå toppen. Även om stegen däremellan, det kan vara ganska stora glapp liksom, från att vara amatör till liksom semiprofessionell och sen till professionell idrottare. Det är större gap däremellan, men det är fortfarande lika svårt som nå världseliten.
Mm. Och det är ju klassificeringar också. Man utgår från ens funktionsnedsättning. Och...
Exakt. Så i simningen till exempel så har vi 14 olika klasser. De första 10 är olika sorters fysiska nedsättningar. Så i klass 1 så är de sämre än vad jag är faktiskt. Så det finns folk som har ännu mindre funktion än vad jag har. Som också tävlingssimmar. Och jag är klass 2. Och sen klass 10 är väl, de saknar väl kanske ett halvt ben liksom eller någonting.
Mm.
Eller en arm som är längre än den andra. 11, 12, 13 är olika nivåer av synnedsättning. Och sen klass 14 är intellektuell nedsättning.
Ja. Resan från att ha varit en fullt funktionell simmare till att vara en parasimmare idag, den har ju varit väldigt lång.
Definitivt.
Minst sagt. Du var 16 år när du skadade dig och bröt nacken. Men du hade liksom målet siktat och du visste vad du ville göra och sen höll du på med parkour?
Jag höll på. Det var väl någonting coolt som jag hade sett på YouTube. Och jag var väl väldigt stark och hade ganska bra kontroll över mig själv. Så jag bara, men där ska jag testa. Det såg liksom coolt ut mest. Alltså det var bara en häftig grej.
Det är det. Alltså det ser riktigt coolt ut.
Jag försökte mest med att hitta saker som jag kunde utmana mig själv med min egna kropp och se vad jag skulle kunna göra. Liksom.
För de som inte vet vad parkour är, vad är det för någonting?
Jag brukade kalla det för streetgymnastik. Det är folk som hoppar mellan hustak och grejer. Och jag tror att det skapades i Paris förorter som ett sätt för att springa iväg från polisen, tror jag. Om jag har läst min historia korrekt här. Men i princip det handlar om att ta sig över hinder och sånt så smidigt och snyggt som möjligt. Mm.
Jag ska säga det, min man jobbade ju som personlig assistent för dig när du var nyskadad.
Japp, en av mina första assistenter.
Och min bonusson, han började med parkour strax efter att Janne började jobba med dig. Jag bara, nej! Joel, du får inte hålla på med parkour.
Va, alltså, för alla er som kanske håller på med parkour där ute, mitt problem var att jag hade noll säkerhet när jag gjorde det. Jag var så här, det är bara att testa så får vi se vad som händer. Jag kunde inte tänka mig att någonting dåligt skulle hända. Liksom. Man kanske skadar sig och slår sig eller stukar en fot eller någonting. Liksom. Jag trodde inte att man skulle bryta nacken av det. Så om man gör saker i rätt miljö med rätt säkerhet så är det säkert lugnt. Mm. Det är bara det att jag absolut inte gjorde det.
Kan du berätta om den dagen?
Ja, jag hade varit och tränat på morgonen på Riksdalsbadet. Jag kommer ihåg att jag faktiskt såg Danny Saucedo i bastun. Jättekonstig detalj som jag kommer ihåg från den dagen. Jag vet inte ens varför. I alla fall. Men jag var på eftermiddagen så hade vi lektion. Och jag brukar vara ganska trött av mig i skolan. Jag brukar mest bara ta det ganska lugnt. Jag har så mycket träning. Så. Vi hade rast mitt under lektionen. Och det var vår. Och vi var på bottenvåningen. Och mina klasskamrater hade öppnat fönstret för att gå ut till skolgården. Jag vet faktiskt inte ens riktigt, för jag var inte med då. Och jag satt kvar i klassrummet, lyssnade bara lite på musik, tog det lugnt. Så hade jag några polare som kom och frågade mig, bara, men ska inte du hänga med oss lite? Jag bara, men absolut. Så såg jag att de höll på att hoppa ut till skolgården. Och så tänkte jag, ja, det kan jag också göra. Fast jag ska vara lite bättre än alla andra. Jag ska vara lite coolare.
Såklart.
Absolut. Hälften var cool för killarna, hälften var cool för tjejerna. Det är den åldern, vad ska man göra? Så jag tog sats inifrån klassrummet, sprang. Så jag kom ihåg att första gången så lyckades jag inte riktigt. Så jag backade undan några meter, tog lite mer sats.
Exakt vad skulle du göra? Vad var planen?
Jag skulle hoppa ut ur fönstret genom att sätta i händerna i fönsterkarmen och sen skjuta ifrån. Så det blir liksom, ser ut som ett dyk, men så hämtar man in fötterna under kroppen efteråt och landar på fötterna utanför. Mm. Men vad som hände var att fönsterkanten var ganska hög. Så jag fastnade med fötterna i fönsterkarmen. Och eftersom jag sköt iväg med händerna så ramlade jag ner på marken med huvudet före. Och jag hann inte fånga upp smällen med armarna. Nej. Hade jag haft händerna där framför så hade det liksom ingenting antagligen hänt. Kanske man hade brutit en arm eller någonting. Vilket inte är ingenting, men jämförelsevis med vad som faktiskt hände så är det en ganska stor skillnad. Så jag föll väl med ganska bra fart, 1,5 meter, rakt ner på marken. Huvudet tog emot hela smällen. Och i början så jag kände att någonting gick väldigt fel. För jag kände att det var en ganska kraftig smäll. Mm. Men jag fattade inte alls vad som hade hänt. Så jag kände att okej, får se. Öppnar ögonen, kollar på kroppen och ser att kroppen hänger inte alls med hur jag tror att den faktiskt ligger där på marken. Fortfarande då så förstod jag inte riktigt vad som hade hänt. Folk som kommer fram till mig, de ringer ambulansen direkt. Och det var väl ungefär när ambulanspersonalen kom fram och de började fråga frågor. De bara så här, känner du det här? Jag bara, nej, för det gör ju ingenting. Sen ambulansresa till Karolinska. Och efter det så är det faktiskt ganska luddigt. De närmaste 2 veckorna så har jag ingen förståelse av i vilken ordning saker händer. Jag har lite minnen lite här och var, men jag tror att man är så hög på morfin att det går inte att hänga med på vad som händer.
Nej. Man bara svävar mellan något morfinrus och konstig verklighet. Och...
Ja, men exakt.
Ja.
Men jag kommer ihåg en konstig detalj från sjukhuset var att jag hade så bra kondition på den tiden. Och ju bättre kondition du har, ju lägre vilopuls du har. Så deras apparater brukade flippa ur ibland för att jag hade så låg puls. oroliga för att jag höll på att tuppa av.
Ja. Hamnade du i respirator eller?
Jag hade respiratorn antagligen under själva operationen. Det absolut första som jag kommer ihåg efter operationen är att de säger, ah shit, han kan andas själv, okej. Okay. Och så bara drar ut en fet slang ur munnen på mig. Mm. Och bara säger, vad händer nu?
Ja. Oskön känsla.
Ja, skum känsla. Ja. Alltså, vadå han kan andas själv? Vad snackar ni om? Typ, ja. Så här.
När förstod du då? Eller när liksom förklarade de vad som hade hänt?
Jag vet inte riktigt. Jag har funderat över det där faktiskt över åren. När det faktiskt liksom slog till att men okej, det här är situationen. Jag tror att jag väl halvt kanske förstod redan när jag var liksom i ambulansen. Och jag inte kunde röra på någonting. Men jag vet inte. Antagligen när någon läkare kom och förklarade det. Men jag har liksom inget minne av den situationen. Att jag bara såhär, oh shit, nej jag kan inte gå eller någonting. Jag vet inte. Jag kan inte riktigt förklara det.
Nej. Kan du berätta liksom vad du fick för skada och hur det påverkade kroppen?
Så jag bröt min sjätte nackkota. Eller bröt och bröt. Jag var helt krossad. Det var bara smulor kvar av den. Mm. Och efter det så kunde inte jag känna eller röra någonting från mitten av bröstet. Försvagade armmuskler och ingen känsel eller funktion i fingrarna. Mm. Vid det här laget är det nästan lättare att säga vad som faktiskt funkade, vilket typ var typ axelmuskler antar jag.
Precis.
Men sen över åren så har det ju faktiskt kommit tillbaka lite funktion. I början så är det ju lite chock på ryggmärgen, men med åren så kommer ju lite funktion tillbaka. På min högra sida så är jag väl standard för vad min skada ser ut. Mm. Men på min vänstra sida så har jag lite mer funktion. Jag har lite starkare handled. Jag har lite latsmuskler som funkar. Lite mer bröstmuskler. Den sitter helt enkelt lite starkare.
Ja.
Men man får vara glad över det som man har.
Ja, det verkar som att du har en väldigt positiv grundinställning.
Ja, men alltså, jag har aldrig kunnat förklara det också. Jag vet inte, hela min skada är så skumt. Jag känner att min historia är så annorlunda än vad alla andras upplevelser har varit.
På vilket sätt?
För folk brukar alltid fråga mig så här, men när liksom satte sig i depressionen eller när liksom behövde du hantera det här? Jag bara, men jag behövde liksom aldrig hantera någonting, utan det var bara så här, ja, det är väl vad det är liksom. Mm. Det är inte någonting att göra åt saken. Jag har aldrig varit en person som grubblar väldigt mycket över historien eller det som redan har hänt. Mm. Utan det var så här, ja, nu är det som det är. Då får vi göra det bästa av situationen helt enkelt.
Mm.
Det känns som en jättekonstig grej att säga, men jag var liksom aldrig sur eller ledsen eller liksom, jag hade aldrig några dåliga tankar över det. Visst, det var alltså det var ju jättejobbigt i början liksom i själva situationen och att man inte kunde göra någonting själv överhuvudtaget. Men jag ångrade liksom inte att vad som hade hänt. Jag var liksom inte arg över mig själv. Och jag kommer ihåg att jag hade väldigt mycket klasskamrater och vänner och sånt som kom och hälsade på mig på sjukhuset. Och det kändes alltid som att de förväntade sig att när de kommer dit så ska de liksom stötta mig, hjälpa mig att hantera den här situationen. Men ofta blev det liksom tvärtom. Det var på något sätt jag som fick säga till dem att nej, men det är lugnt, ni behöver inte oroa er. Ja, men det blev så. För att jag mådde inte dåligt. Men sen när de liksom kände så här att okej, men han mår inte dåligt, vi behöver liksom inte göra det. Mm. Så blev de väldigt ledsna över situationen åt mig.
Så det blev nästan som att du såg egentligen din sorg, eller man säger, i dina vänner. Att med tanke på hur ledsna de var så...
Ja, men lite grann. De sa typ att första veckan som jag var borta från skolan, hela korridoren där jag hade mina lektioner, man, det var helt knäppstyst. De var helt deprimerande i skolan. Mm. Jag bara, varför det? Jag var inte liksom... Alltså jag kände ju ganska mycket folk och så, men jag hade aldrig känt mig som den populära eller kända killen i skolan liksom. Jag var så här, varför bryr sig folk? Mm. Det kändes skumt på något sätt. Men jag vet inte om det kanske är att helt enkelt att om det händer någonting till en nära person, kanske man funderar över sin egna livssituation helt enkelt. Och, ja, det är inte väl så jättekonstigt att känna sorg för någon annan.
Mm.
Jag var nästan aldrig ensam på sjukhuset. Alltså, det var ju folk där hela tiden. Jag vet inte om sjuksyrrarna tyckte det var kul eller jobbigt. Det var bara massa tonåringar som hängde där från morgon till kväll. Men jag hade alltid folk som kom och hälsade på. Men jag är glad över de vännerna som kom och hjälpte mig och stöttade mig.
Jag upplevde det som att när vännerna väl kom och de såg, träffade mig, att då kände de, okej, det är samma vanliga Jasmin, liksom. Hon har inte förändrats, det är samma person. Jag tror att när man väl hade kommit över det där så var det liksom, ja, inte allt som vanligt, men ändå relationen var att,
exakt,
som det var innan.
Det enda som var väl var mer att mina simkompisar över åren började liksom försvinna lite mer och mer. Men det är väl inte jättekonstigt, för att om hela din relation är baserad på en viss grej, att ni tränade tillsammans och hade någonting gemensamt, och nu när det är försvunnet så är det väl ganska naturligt att de vännerna också försvinner från livet.
Precis. Det är ju ändå en ganska lång process. Man hamnar på sjukhuset, sen är det rehab. När jag antar, jag hade ju ingen erfarenhet av personer med ryggmärgsskada innan och förstod inte alls vad det innebar liksom, att leva ett liv med en ryggmärgsskada eller att sitta i rullstol och så vidare. Kommer du ihåg liksom, när du förstod vad det faktiskt innebar att du skulle leva med den här ryggmärgsskadan resten av livet? Och...
Bra fråga. Wow. Igen, det finns liksom inget så här defining moment eller vad man ska säga, utan det var någonting som kom hela tiden. För att på sjukhuset så var det ju först liksom se till så att man är frisk och så att man kan faktiskt lämna intensivvården och sen påbörja liksom rehabiliteringen. Och när man kom ifrån sjukhuset och kom till Rehabstation Stockholm så blev livet liksom lite mer verkligare igen. Man fick liksom ett ganska ordentligt rum och det kom bort från sjukhusmiljön och faktiskt började träna på riktigt. Efter att jag hade varit på rehab, jag har varit på sjukhuset i 2 månader och sen på rehab i 2 månader. Och sen efter det så skulle jag flytta tillbaka hem. Problemet är bara det att jag är uppväxt mitt inne i Vasastan och inte jätteanpassat där. Vi bodde liksom på en innergård med trappor upp och grejer, så det var i princip omöjligt. Så jag flyttade faktiskt hemifrån när jag var 17 och började bo helt själv tillsammans med mina assistenter. Jag tror att det var väl där så fort man kom ut från rehaben och kom tillbaka till verkliga livet. När man sa okej, hur ska vi hantera med skolan? Vad ska jag göra på dagarna? Vad ska jag göra för träning och så? Och liksom se mer processen av det när man inte har professionell hjälp runt omkring sig längre.
Just det. Man ska lära sig att stå på egna ben, eller egna hjul kanske man ska säga. Men ja, det är ju en stor livsförändring. Alltså, dels med skadan och den nya kroppen som man ska lära känna, och sen i ditt fall då flytta hemifrån på det också och lär dig att bli självständig, inte bara rent fysiskt utan också liksom, ja, klara dig själv helt enkelt.
Men många saker hade jag tur med på sätt och vis, för att i min familj så mina föräldrar tvingade mig till att göra väldigt mycket hushållsarbete hemma. Jag städade alltid mitt egna rum, jag gjorde massa disk och sånt. Jag var den som, mina föräldrar gav mig pengar så gick jag och handlade. De hade ju planerat vad jag skulle handla och så, men jag var ju fortfarande den som gick och handlade. Jag tvättade kläder hemma, tog hand om alla mina egna kläder och sånt, så att jag gjorde redan väldigt mycket saker själv. Vilket jag är väldigt lycklig för senare. För även i dagsläget när jag kanske inte gör de här sakerna själv när jag kommer ut ur sjukhuset och flyttar hemifrån, eftersom jag har assistenterna som gör åt mig, så vet jag fortfarande liksom rutinen över hur det borde funka i ett hem.
Mm.
Och det att jag faktiskt hade varit iväg, det kändes ju som att hälften av året spenderade man någonstans på läger eller på tävlingar. Och då är vi ju liksom 2 killar, 4 killar i ett och samma rum, och man lär sig att vara borta hemifrån och ta hand om sina egna saker. Så man växer upp ganska mycket fortare.
Verkligen, otroligt viktigt. Alltså, jag känner likadant, jag är uppvuxen med en ensamstående mamma och förklarar mycket själv. Liksom. Och som det där du säger med att städa, lära sig tvätta kläder, massa sådana grejer som en del vänner liksom inte hade någon koll på överhuvudtaget. Men det tyckte jag också var en tillfredsställande känsla, att man känner att man kan klara sig själv.
Mm.
Och man är självständig. Man kan fixa käk själv om man måste och så vidare. Det är en otroligt viktig förutsättning sen när man ska ut i livet och klara sig själv.
Verkligen. Tänk om man måste flytta hemifrån och sen börja lära sig alla de här grejerna. Ja. Men vad då tvätta kläder? Det brukar bara vara rena kläder i mitt skåp. Liksom. Det behöver inte vara liksom en dålig grej för barn eller sånt, utan bara så här, hänga med föräldrarna i vardagen och bara liksom få lite förståelse. Och sen när de blir äldre, liksom, ta hand om sina egna grejer. Det känns ändå ganska skönt när man gör det när man är yngre. Liksom.
Mm. Hur var det nya livet med personlig assistans då?
I början, som alltid här i Sverige med Försäkringskassan, är ju massa jidder fram och tillbaka och bråk och grejer. Sen fick jag hjälp liksom av en jurist som till slut skötte mitt ärende. För första 2 gångerna så gick det inte igenom.
Vi ska säga det att det är när man ska ansöka om assistanstimmar.
Exakt.
Efter man är klar med rehabilitering och allting så måste man ansöka om assistanstimmar hos Försäkringskassan. Och det är en process.
Yes. Och grejen är att det är lite så här... På rehabstation borde de människorna som jobbar där vara professionella och veta exakt hur de här systemen funkar. Och nu i efterhand när man har sett liksom de gamla pappren och så vad de skrev, är jag lite så här, men ni vet hur Försäkringskassan är. Varför kan ni liksom inte göra ett bättre jobb? Alltså, För deras saker, jag tror, handlade om att de skrev mycket om att så här, ah, men du vet, det kommer bli bättre, han kommer bli mer självständig och sånt i framtiden. Men det kan man inte riktigt säga, utan måste utgå ifrån att det är fett knas just nu liksom.
Ja,
och det kanske är så i framtiden också. Men sen fick jag hjälp av juristen, alltså de skrev typ ett så här 20 sidor långt dokument där de skrev typ så här minut för minut vad jag behövde hjälp med varje dag. Och jag tror faktiskt att det var enda gången som jag liksom haft en dålig känsla av min skada. För att när jag satt och läste igenom det här pappret, jag bara bröt ihop typ, för att jag var så här, shit vad kaffe är.
Då får du svart på vitt liksom.
Ja.
Ja, och så upplever vi alla när vi måste gå igenom det. Det är ganska en förnedrande process.
Ja, men verkligen.
Att minut för minut bara liksom förklara vad man behöver hjälp med, hur lång tid tar att kissa och
exakt.
Hur man kissar.
Och de bara, kan du bajsa lite fortare? Nej.
Det är så förnedrande. Usch.
Ja. Och grejen är att samtidigt så är man, alltså jag var bara 17 år gammal.
Mm.
Alltså jag fattar inte sådana här grejer nästan ens idag liksom. Men idag kan man ju stå upp mer för sig själv och veta vad ens rättigheter är. Och jag är väldigt glad att mina föräldrar var väldigt drivande i mina liksom ärenden som var runt omkring. För igen, det här som alla ryggmärgsskadade säger, du behöver vara frisk för att hantera Försäkringskassan. Ja. Du kan inte gå igenom det värsta som någonsin har hänt i ditt liv och sen behöva också bråka med folk som vägrar att inse att du behöver hjälp.
Är det tillräckligt förnedrande som det är att behöva den hjälpen man behöver av personliga assistenter? Men då...
För ingen av oss som verkligen vill ha det.
Nej, det är klart. Man vill ju klara sig själv.
Exakt.
Du vill väl alla, jag menar, det är ju en mänsklig instinkt.
Mm-hmm.
Men att då blotta sig för andra människor, det krävs, ja, jag vet inte. Det gäller att man har en stark integritet mentalt för att klara av att blotta sig så mycket fysiskt för andra människor.
Ja, verkligen. Och grejen är att det är inga så här saker som man behöver hjälp med, är ju inte en, det är väldigt intima saker.
Mm.
Och saker som liksom en vanlig person liksom aldrig ens skulle behöva tänka på, liksom att shit. Nu missade jag att gå på toa eller någonting, så nu behöver jag byta om alla kläder och hoppa in i duschen och fixa och så. Alltså det är ju liksom också de svåraste delarna av livet som man aldrig skulle berätta för en annan person. Men nu måste man ha en person som faktiskt hjälper att ta hand om de här grejerna.
Och hitta rätt personer också som man funkar med. Det är också en
utmaning. Det har varit en resa. Jag tror att över åren så vet man själv vad man börjar leta efter och så.
Mm.
Men jag har haft också ganska mycket tur, för att många av mina vänner som har varit ryggmärgsskadade, så har man liksom ofta varit assistenter som man har sett har varit bra och som man vet funkar för någon annan, och så har man hängt med dem och man känner dem redan, och så är det så här, ej men skulle du vilja ha lite fler timmar? Jag har en assistent som slutade, så skulle jag behöva en ny assistent.
Det är ju skitbra.
Men då måste man liksom inte lära ut dem, de vet redan vad det handlar om.
Jag tänkte hoppa tillbaka där när du beskriver hur ledsen du blev av att få liksom svart på vitt vilka behov du har liksom. Hur tog du dig igenom det mörkret?
Jag tror faktiskt att det största problemet var inte för mig själv nödvändigtvis. Problemet var att när jag läste det här pappret, så gjorde jag det tillsammans med mina föräldrar. Och jag tror att det var det som var problemet. Hade jag satt och läst igenom det här pappret själv, så jag, gör vad du behöver göra som jurist, jag bryr mig inte. Men ska man sitta och läsa upp den här grejen för sina föräldrar, alltså man känns som en misslyckat barn liksom, bara shit. Hela mina föräldrar spenderat hela sitt liv, de har fan flytt krig och grejer för att jag ska få en så bra uppväxt som möjligt, och sen är man plötsligt helt handikappad.
Mm. Tufft att känna så.
Ja, men exakt. Det känns som att man är på något sätt liksom en besvikelse till sina föräldrar. Jag tror att sorgen var inte för mig själv, utan det var för hur mina föräldrar skulle känna över den här situationen.
Mm.
Men jag tror att det var mycket olika saker som krockade där. Därför att, vad ska man säga, jag och min mamma hade en liten svårare relation när jag var lite yngre. Hon var väldigt strikt och så. Pappa var inte alltid hemma, så mycket av bördan föll på henne. Och hon har alltid varit väldigt beskyddande av mig. Det var liksom hennes lilla barn och liksom hon ska ta hand om det här och se till att allt blir så bra som möjligt i livet. Och någon gång i slutet på den perioden som jag var på rehabstation och så. Och jag kommer faktiskt inte ihåg anledningen till det här, men jag och min mamma hade någon form av bråk. Och resultatet av det var faktiskt att vi inte pratade på ett helt år. Och det här var det första året som jag var skadad.
Men du kommer inte ihåg vad det var?
Nej, jag kommer... Alltså,
det är ju en stor grej.
Jag har en liten idé, fast det är faktiskt en väldigt skum grej att säga här. Jag tror att det har att göra med att mina föräldrar ville att jag skulle vara mer involverad i de sakerna som jag behövde ta hand om runt omkring. alltså har att göra med vilka stöd och sånt man skulle söka. Och jag kommer ihåg att en av de första sakerna som jag fick var din bok faktiskt.
Är det sant?
Mm. Och mina föräldrar sa till mig, de bara, här är en jättebra bok, det finns jättemycket information i den här. Men jag tror att jag var lite envis av mig. Och jag ville, jag kan inte förklara det, men jag ville liksom, man vill ju lära sig om sin egna situation. Mm. Men man vill inte bli tvingad till att göra
jag
det.
Jag förstår det.
Och jag tror att jag vägrade läsa din bok.
Mm.
Och jag var så här, nej, jag har ingen lust att hantera med det här. Jag har tillräckligt mycket annat att tänka på. Liksom, det är jobbigt nog i min vardag. Mm. Och jag tror att vi hade, jag tror att det påbörjades någonstans.
Det är mitt
där.
Fel.
Kanske alltså, jag vet inte. Nej, men alltså, det är inte det som är poängen på det. Alltså, att det var att jag kände att jag behövde hantera vissa saker i mitt egna liv på mitt sätt.
Ja.
Jag tror att båda jag och min mamma är ganska väldigt envisa personer. Mm. Vi ska ha det på vårat sätt. Liksom. Så jag tror att det krockade ganska hårt. Men nu faktiskt senare så har jag förstått att problemet var att min mamma kände väl att hon tappade kontrollen över att kunna beskydda mig.
Just det.
Ett, den här saken hände faktiskt som någonting som absolut inte får hända. Och det är faktum att jag plötsligt bara försvann från deras liv på sätt och vis. För att jag var ju inte hemma längre. Så jag skulle ta hand om mig själv. Och jag kommer ihåg att ett par år senare så träffade jag en av mina mammas väninnor. Bara randomly så här. Och pratade lite med henne och så. Ringer min mamma mig nästa dag och bara, vad hände där? Vad hände? Liksom, hon lät så uppspelt på något sätt. För det var hennes bästa väninna. Hon bara, hon pratade så gott om dig. Hon pratade vilken otrolig man du har blivit och hur bra du är och så. Jag tror att min mamma på något sätt fick en känsla av att jag faktiskt, det är bra. Allt är liksom lugnt. Mm. Jag har växt upp och så. Och så sa jag till mamma, jag bara, men du gjorde ett bra jobb. Ditt jobb är över nu.
Ja.
Du är klar. Jag är den personen jag är. Du har gjort allt du kan.
Mm.
Och så då kände jag att då släppte liksom all den här, allt det här kriget som vi haft mellan varandra, du vet, så tonåring och tonårsförälder liksom, där det bara släppte. Och det var så här, ja, nu kan vi vara vänner istället.
Mm.
Istället för den här hierarkin som finns.
Hon kunde också landa i situationen när hon såg att du klarar dig själv.
Ja, men jag tror det. Jag tror att den äldre generationen helt enkelt är lite sämre på att uttrycka sina känslor på ett vettigt sätt. De är uppväxta på ett helt annat sätt i en helt annan värld. Så nu är relationen bra och allt går jättebra.
Du har ju gått på KTH.
Ja.
Med tanke på hur tillgängligheten är och sådär, hur var det liksom att börja där och med allt vad det innebär?
KTH var en intressant historia för mig, för att jag, när jag var klar med gymnasiet, så jag hade liksom inte ens för mig att jag skulle börja på något annat universitet än KTH, för att jag visste att det är ett väldigt bra universitet och jag bara, så det är viktigt att gå där för att då har du bra möjligheter för framtiden och du lär dig väldigt bra saker. Men min grundskola och mitt gymnasium, alltså jag gled igenom skolan. Det var så lätt för mig att förstå exakt vad som krävdes för att få höga betyg. Det kändes som att jag hade listat ut systemet på något sätt och jag låg alltid lite före. Och nu i efterhand, det kom faktiskt tillbaka på ett dåligt sätt när jag började på universitetet. För att ett KTH så har de samlat alla de bästa eleverna. Det är ganska svårt att komma in, det behöver ganska höga betyg. Och från att vara en av de bäst presterande i klassen till att plötsligt vara minst presterande. Liksom, för att jag började läsa programmering. Och de människor som var där, de verkligen brann för programmering. Jag kommer ihåg att första året var liksom som ett så här catch-up-år så att alla skulle hamna på en och samma nivå ungefär. Och sen i årskurs två, typ en av de första dagarna vi var i skolan, så fick vi något projekt vi skulle göra. Och jag förstod ingenting. Jag bara, jag har inte lärt mig det här. Jag vet inte ens vart jag ska börja med det här. Jag frågade min kompis, bara, men hur kan du de här grejerna? Vad händer liksom? De bara, nej, men jag har lärt mig det här liksom utanför. Och det var då jag insåg den här grejen med att ska jag hålla på med programmering så måste jag göra det helhjärtat.
Mm.
Alltså det var någonting. Det är väldigt bra från KTHs sida tror jag, för att de som verkligen vill vara där, de kommer att komma långt. För att jag har vänner, alltså klasskamrater till mig som jobbar på Apple, Spotify, alltså alla de, Google, alla de här stora företagen. Så du kan verkligen nå väldigt långt. De pushar dig till att bli väldigt bra inom de här områdena. Men jag kunde inte hänga med och jag hade liksom ett, jag skulle hålla på med rehabilitering, två, livet, bara, man har inte samma sorts energi längre och sen hålla på med lite drott liksom samtidigt. Jag kände att jag kan inte ge det den tiden som den behöver.
Mm.
Jag försökte pusha ett tag till men det gick inte riktigt. Så jag bytte till medieteknik som i princip mer produktframtagning och användartestning och sånt där. Och lite mer så här kreativt arbete märkte jag var mycket roligare och det var lättare för mig. Men ja, KTH har ett väldigt, väldigt långa dagar. Du är i princip i skolan från typ 8 till 16 varje dag. Och jag som behövde liksom gå upp och duscha och gå på muggen på morgonen. Alltså jag behövde vakna typ 6 för att ta mig till skolan. Alltså det var misär. Och sen var jag så jävla trött på morgonen som tetra. Alltså det har blivit bättre med åren, men i början när kroppen fortfarande liksom inte har återhämtat sig riktigt än. Vilket nu är ett par år senare, men det tar så lång tid att komma tillbaka in i livet som tetra.
Jag ska bara inflika med de som inte vet vad tetra är, så är det för att både armar och ben är påverkade av förlamning. Är det bara benen så är man paraplegiker och då kallas det för para.
Långa dagar, jag orkade inte. Och grejen var att jag hade alltid haft lätt för skolan förut. Och jag förstod inte varför jag plötsligt inte kunde plugga på samma sätt. Men det var för att skolan var så mycket svårare. Och det var en helt annan nivå. Men samtidigt så hade inte jag verktygen för att kunna hantera liksom, vad ska man säga, akademiska motgångar. Jag hade liksom inte verktygen och bara säga, men jag förstår inte det här. Hur ska jag gå vidare? Men sen efter en 3 år så sa jag, nu håller det på åt väldigt fel håll här. Jag hade typ F-at hälften av mina kurser. Jag höll nästan på att bli av med CSN för att det gick liksom så dåligt för mig i skolan.
Men hur var det? Det måste ju liksom vara första gången i ditt liv som du hade sådana motgångar när det kommer till studerande.
Ja, verkligen. Men jag kände mig helt knäckt. Jag fattar inte. Jag förstår inte. Jag hade inte verktygen för det. Jag visste inte hur jag skulle hantera liksom, när jag inte förstår problem. Jag visste inte vad jag skulle göra. Så jag fick mig liksom helt enkelt pressa och studera på ett helt annat sätt som inte jag gjort tidigare. Men någonting som hjälpte mig med hela skolsituationen, så det första som jag gjorde var att jag gick ner på 50%. Jag studerade bara halvfart. I vanliga fall på KTH så läser du alltid 2 eller 3 kurser parallellt. Och jag gjorde en kurs i taget och ballade ner tid på det. Och det funkade väldigt bra. Och det andra som var faktiskt covidperioden. Så covidperioden gjorde så att jag kunde plugga hemifrån. Och inte behövde ta mig till skolan varje dag. Jag behövde inte sitta och frysa i de jävla föreläsningssalarna.
Det gör en jättestor skillnad för oss med tanke på som du beskrev där innan. Hur lång tid det bara tar att ta sig upp ur sängen. Liksom.
Ja, men exakt. Och så ska man liksom hålla på och boka färdtjänst och jiddra. Och så KTH, bara kullersten och trappor och hissa. Alltså, det är alltid någonting som inte funkar och grejer. Och
det är ju mycket... en gammal byggnad så det är ju svårt att få det tillgängligt.
Och det är så stort. Du måste åka taxi för på vintern om det är snö. Så jag beställde färdtjänst från en föreläsning till en annan. Fast jag skulle åka liksom 3 kvarter.
Herregud.
Men det är så stort, det går inte. Jag kan inte ta mig från ena stället till andra. Nej. Till vintern. Det finns inte en chans. Så då kunde jag börja plugga hemifrån. Jag kunde vakna mycket senare, ta det lugnt. Jag kunde sitta och kolla på föreläsningar. Jag kunde plugga i mitt tempo. Det var liksom, när jag faktiskt var fysiskt i skolan så var det ju... När jag hade varit i skolan så hade jag ångest över att jag hade varit där för det var fett utmattade. Och sen när jag inte gick till skolan så hade jag ångest för att jag inte gick till skolan och missade någonting. Men nu kunde jag liksom göra det på mitt sätt och göra det exakt så som jag ville ha det. Jag gjorde det så mycket lättare och så började jag nästan få bra betyg på KTH. Liksom. Så det gjorde en otrolig skillnad.
Då ser man vilken betydelse det har att kunna individanpassa också utifrån ens förutsättningar.
Ja, men verkligen.
En studier.
Exakt, så jag tog en kandidat som egentligen borde ta 3 år. Men det tog mig 7,5 år och blev klar med skolan. Och faktiskt få det där pappret i hand liksom.
Starkt av det att du liksom inte gav upp.
Ja, men det var vid något tillfälle där som jag bröt ihop första gången. Andra gången jag hade gjort den där tentan och det inte gick. Och jag bara, jag kämpade så jävla mycket. Hur kunde jag inte få godkänt på den här tentan? Men, det var bara att steppa tillbaka och göra om det.
Och hur kändes det när du fick liksom pappret i handen att du hade klarat det?
Det var fantastiskt. Jag var så glad. Jag ska aldrig mer gå tillbaka till skolan. Jag ska aldrig plugga igen. Alltså, fram till ganska nyligen så vägrade jag typ öppna en bok ens. Alltså, jag var så här, jag vill inte läsa. Jag orkar inte. Jag är så skoltrött. Även nu, jag har inte pluggat på 2 år nu. Jag kan inte tänka mig att någonsin gå tillbaka till skolan igen. Det är helt game over för mig.
Men det här med simningen. Jag har förstått det som att du provade i början där i samband med rehabiliteringen så att fortsätta med simmandet. Hur tänkte du? Hur gick tankarna kring det?
Jag var faktiskt aldrig inställd överhuvudtaget på att någonsin gå tillbaka till simningen. Anledningen till det är att som simmare så känner man sig, jag tror man känner, i alla fall jag känner mig mer bekväm i vattnet än vad jag kände mig på land. Liksom. Jag hatade att springa, springträning, löpträning var typ det värsta jag visste. Och det är någon form av sorts, man brukar säga liksom frihet eller vad man ska säga, men det känns hemma liksom i vattnet. Och sen när man inte hade den sortens kontroll så var det absolut inte någonting som man ville hålla på med, för att jag kände att men, det är inte samma grej, varför ska jag ens tänka på det här liksom. Så när jag var på rehabstation så var vi på hotellet bredvid ett par gånger och simmade. Vilket var skönt, för att fortfarande skönt att lära sig och veta att jag kan hoppa ner i en pool, det är lugnt liksom. Och Janne som alltid var med mig och simmade, jag såg alltid till att han jobbade på mina simdagar. Så han var med i början på den resan. Men det fanns liksom inte ens, alltså det fanns inte ens en tanke på det. Alltså, inte en chans att jag ska börja simma igen. Alltså, finns inte. Så jag började ju spela rullstolsrugby direkt efter att jag hade gått klart rehabiliteringen. Det var kul för att det svenska landslaget hade precis kommit hem från Paralympics i London. Så jag var med på den första träningen som de hade efter den resan. Men under senare år så, jag vet inte, det var ändå nice att vara nere i poolen och i vattnet och så. Och jag kände mig liksom, ja men det kändes okej liksom. Och vad som hände var att jag spelade hela rugbylandslaget under många år, i 10 år.
Det gick riktigt bra.
Ja, jag har ett EM-silver, en EM-fjärdeplats och en 8:e plats på VM.
Jag läste att du var rankad som en av de bästa rullstolsrugbyspelarna.
Ja, i min egna klassificering. Jag kände väl att jag började bli riktigt bra på rugby ungefär när de flesta i laget slutade. I Sverige så tjänar vi ju inga pengar på att hålla på med idrotten. Det finns ju liksom ingen framtid i det på något sätt. Vi gör ju det bara för att vi har en passion för det och vi älskar att idrotta och tävla. Så folk slutade och vårt lag var inte bra nog för att nå världstoppen längre. Men jag älskar elitidrott. Jag älskar att tävla. Ju mer press det är, ju roligare är det. Det ska liksom betyda någonting, det som man gör, och liksom jaga och bli bäst i världen. Det är liksom, det var alltid mitt mål med idrottandet. Och jag kände att ja, men jag är inte färdig med mitt idrottande. Jag vill fortfarande, jag vill nå ett Paralympics någon gång. Och jag och tänkte, ja, men vad har jag för möjligheter? Vad kan jag liksom göra? Och då tänkte jag, jag har ju kunnat simma innan. Ska jag verkligen testa igen? Så jag hörde av mig till några kontakter som jag hade och provade på en simträning och det var kul. Så jag bara okej, men vi testar väl då så får vi se hur långt det räcker.
Men hur var det att komma över den känslan av att känna att, jag menar, för man kan ju inte låta bli och jämföra med hur man fungerade innan, tänker jag, mot vilka förutsättningar du har nu. Jag tänker att det är någonting man måste komma över och acceptera att nu är de här förutsättningarna jag har.
Men det är det som är grejen, att i början så kollade jag just på, vad ska man säga, olikheterna mellan normsimningen och parasimningen. Man bara sa, men jag är så mycket långsammare nu, jag kan inte göra de här grejerna som man brukade kunna göra förut. Men nu när jag gick tillbaka efter att ha varit i min situation i 10 år och jag liksom, jag har lärt mig min kropp, jag vet exakt hur livet funkar, jag har liksom koll på alla grejer, så började jag istället kolla på likheterna. Träningen känns på samma sätt, det är skönt att vara i vattnet, det är skönt att hänga med polarna i duschen efteråt och snacka och sitta i bastun och njuta liksom. När jag var på min första simtävling, det kändes väldigt lika till hur jag hade gjort innan egentligen. Mm. För att nu var jag liksom, jag var, förut kunde jag gå, nu kan jag inte gå, men allt annat var liksom lika.
Mm. Det är på något sätt som att du hittade tillbaka till din identitet, kan man säga så.
Verkligen. Mm. Det skumma med det man hittar tillbaka är att, okej, okay, så nu fyller jag 29 år.
Men sluta, gud vad tidigare. Jag får sån ångest.
Ja. Ursäkta, det är jag som fyller 30 nästa år. Jag med oss här och har ångest här.
Du, jag fyller 40 förra året, okej? Okay? Mm. Sorry.
Okej, okay. Ja, kanske då. Men det känns som att jag blivit yngre av att simma. För jag slutade simma när jag var 16. Men nu när jag börjat med simningen igen så känns det bara som att gapet däremellan kanske bara var 2, 3, 4 år. Mm. Och nu när jag hänger med mina polare, då jag känner mig som en 20-åring. Liksom. Det känns på samma sätt. Det känns jättekul. Mm. Det känns på något sätt skönt att veta att min framtid ligger i mina egna händer. Det är bara jag som kan påverka det. Simmar jag dåligt så är det mitt egna fel, det är inte någon annans fel. Mm. Men ja, sen å andra sidan så är jag också uppväxt som simmare. Liksom. Det var hela mitt liv. Så det känns som att jag gjort hela liksom, cirkeln av att hantera liksom, ens livssituation på något sätt. Vi har kommit tillbaka exakt dit var vi började tidigare. Och det känns bra. Det känns som att jag gjorde rätt val.
det är ju fantastiskt att höra. Jag har ju varit skadad i 25 år nu.
Wow.
Så för mig, nu har jag märkt att det, liksom, det börjar ju ta. Alltså det sliter mycket på axlar och kroppen. Och, okej, nu ska jag inte liksom vara för negativ här. Men alltså, det, man börjar känna att man har suttit ett tag.
Men så är det ju. Och samtidigt så är det... Jag känner lite mer och mer över åren. Okej, för det första, jag tror att idrotten hjälper jävligt mycket. Mm. Jag tror att idrotten gör så att jag känner mig starkare varje dag och jag kan göra så mycket mer saker i vardagen och jag har liksom nästan aldrig haft problem med sitsår eller slitna axlar eller så om det inte är just på grund av själva idrotten.
Mm.
Så jag tror definitivt att för folk där ute som är ryggmärgsskadade, vem som helst egentligen, alla behöver idrotta. Mm. Alla behöver inte vara elit, men alla behöver idrotta. Det är så fruktansvärt viktigt för kroppen. Och jag märker av det nu att jag känner mig som en helt annan energi nu när jag tränar mycket. På den lite mer negativa sidan av det, jag vet inte, men det känns som att ändå leva med en ryggmärgsskada är inte lätt för att det kan hända saker väldigt plötsligt och saker kan gå väldigt fel. Jag har flera nära vänner till mig som jag känner som har gått bort i alldeles för ung ålder på grund av komplikationer som en del av det. Och jag vet inte, får ändå känna en mer dödlig på något sätt. Mm. För jag vet att som vanligtvis man tänker att jag lever väl åtminstone till 60. Sen kanske problemen börjar krypa upp liksom.
Mm.
Men nu känns det på något sätt som att jag vet inte, att ta sig över 40 känns det som ett mirakel nästan.
I made it!
Det som är väldigt så här sorgsen grej att säga jämförelsevis med de saker som är positiva. Jag tänker inte så mycket över det här, men... På något sätt måste man få ha det i baktanken att när någonting händer eller när någonting går fel, man blir sjuk, så måste man vara extra varsam.
Ja, man måste vara uppmärksam på kroppens signaler.
Mm. Alla problem jag någonsin haft att göra med att jag tränat för mycket egentligen. Så som jag pratade här tidigare om, att jag tränade ju nästan 20 timmar i veckan förut.
Mm.
Och det var vad som krävdes för att bli bra helt enkelt. Alltså, det var så mycket som du var tvungen att träna. Och det var det som jag var van vid. Så när jag började träna mer seriöst än liksom på en landslags, eller liksom träna för att komma till en landslagsnivå, så var mitt problem ofta att jag tränade för hårt. För att jag förväntade mig att jag ska göra 20 timmar i veckan träning. Liksom. Inte för att jag gjorde 20 timmar just då, men jag pushade ofta kroppen alldeles för långt. Och jag måste ändå komma ihåg att på mitt papper så står det typ att jag har 95% handikapp eller bortfall av funktion.
Mm.
Om vi jämför det är liksom bara 5% muskler som ska sköta allt arbete. Och även om du bara har 50 så liksom om personer som kanske går och gymmar, en dag tränar du armar, en dag tränar du ben, en dag tränar du bål. Jag tränar armar. Alltså,
exakt, det är det jag menar. Mm.
Exakt. Så mitt problem som jag fortfarande har är att jag vet att jag klarar av det mentalt och tränar mycket.
Mm.
Men min kropp pallar inte.
Nej.
Så jag har faktiskt fått dra ner en del på träningen just för att kunna hantera det.
Just det.
Men det känns alltid svårt mentalt. Jag känner mig lat. Mm. Det känns som att jag inte gör det som jag borde göra. Men om jag vill bli bäst i världen. Jag kan lägga ner 5 timmar om dagen på att träna. Det är lugnt för mig. Liksom. Jag tycker det är askul. Men det blir som en konstig påverkan. På
det fysiska hänger inte med det mentala då.
Exakt.
Mentalt så har den
drivkraften. Man vill pusha sig själv. Man vill säga jag ska kunna. Och sen kroppen bara nej. Och sen är man helt game over i typ 2 månader efteråt. Så det tar jättelång tid för kroppen att återhämta sig sen.
Vad har du för målsättning?
Det är ett mål som jag haft ända sedan jag varit ganska liten, ända sedan jag började idrotta. Och det har varit att komma till ett OS. Och det har varit min högsta dröm i hela mitt liv.
Mm.
Nu blir det ju ett Paralympics i sådana fall, men det gör ingen skillnad. Istället för några ringar där så är det några bågar istället. Det är skitsamma. Så det är fortfarande min dröm att liksom komma till ett Paralympics. Det känns som att jag kommer inte kunna släppa idrotten tills jag klarar av det. Och hade det varit att jag liksom inte hade varit bra på idrott, så alltså hade det väl kanske kunnat släppa det vid något tillfälle. Men nu är det ju faktiskt så att jag är ganska nära. Jag håller på att satsa mot Paris nu i sommar. Men jag kommer behöva en liten paus efter den här sommaren. Den här resan mot Paralympics har varit ganska tuff faktiskt. En av mina så här viktiga pelare i livet som jag liksom baserar alla mina så här val på hur jag lever har alltid varit att man inte kan stressa över saker som man inte kan påverka. Så mitt exempel brukar alltid vara att när jag var liten, typ om man lämnade in ett prov i skolan. Nu har jag redan lämnat in det. Alltså om inte jag pluggade tillräckligt eller om det inte var bra, så det hanterar vi liksom sen när svaret kommer. Men jag kan inte gå runt och noja över det en månad. Liksom. Det är bara en press för ingenting.
Mm.
Så det är bara viktigt att kunna så här, släppa saker. Samma sak med idrottandet. Hade man en dålig tävling. Okej, släpp det. Fokuserar vi framåt. Gör det bättre nästa gång. Men problemet med det är att det inte riktigt funkar när man försöker göra en Paralympics-satsning. Plötsligt känns det som att varenda val jag gör i min vardag kommer att påverka det resultatet. Jag har liksom svårt att följa med tjejen ut och göra saker. Jag är för trött idag, jag har tränat för hårt. Jag vill inte slita ut mig för nästa dags träning. Jag måste hinna återhämta mig, jag måste ta det lugnt. Jag försöker hålla väldigt mycket koll på vad man äter och vad man gör. Och liksom, det känns som att gå och lägga sig tidigt, sova ordentligt. Det blir liksom en press som hänger kvar varje dag, varje timme, varje minut. Så liksom i bakhuvudet. Och det är någonting som inte jag upplevt tidigare. Paralympics går bara varje 4 år. Och missar du ett Paralympics på något sätt så känns det väldigt, väldigt långt framåt.
Jag förstår.
Det var väl typ första gången i mitt liv som jag kände mig genuint deprimerad. Men jag visste liksom anledningen bakom det.
Genuint deprimerad, hur menar du då? Hur
liksom? Nej, men alltså verkligen så att man känner att man har liksom ingen lust att göra någonting. Alltså du vet så här, jag får typ ett mejl som man måste svara på. Mm. Det tar mig typ 3 dagar liksom att hämta energi för att ens orka svara på det. Så träningen var inte ett problem, för att träningen var alltid som mitt liksom ankare till det riktiga livet på något sätt. Jag visste att vad jag än gör, hur jag än mår, jag går varje dag och tränar. Och den delen av dagen gjorde mig liksom glad.
Mm.
Men problemet var också att jag övertränade mig själv i början av sommaren, eller i slutet av sommaren, när jag var på VM i Manchester i somras. Och sen tog jag 2 veckors semester efter det. Och så gick jag tillbaka till träningen och bara okej, nu jävlar. Nu ska vi göra ett riktigt bra år här. Och jag bara dödade mig själv med träningen de första 2 veckorna. Och det tog 3-4 månader innan jag ens började komma tillbaka och kroppen hade återhämtat sig. Vilket också lade till att det bara fan, jag sumpat liksom min chans. Jag liksom, hade jag haft en jämn utvecklingskurva så kanske vi hade varit där idag. Eller inte, vem vet. Men det var tufft att hantera alla de här sakerna samtidigt. Jag pratade med en idrottspsykolog, en otrolig, otroligt bra psykolog. Heter Tommy Karls, en del av Paraförbundet här i Sverige. Ett riktigt geni. Men grejen var att han tyckte att jag hade ganska bra koll på grejerna. Jag sa att jag mår dåligt för att träningen går skit. Och så fort det kommer att gå bättre så kommer jag må bättre. De hänger liksom ihop. Men grejen är att livet är tufft ibland. Det är bara så det är. Alltså det finns inte något att göra åt saken. Ibland får man helt enkelt pusha igenom. Ja, ibland mår man dåligt, ibland mår man bättre, men det finns fortfarande vissa saker som vi faktiskt måste göra. Och idrotten är ju mitt jobb liksom. Det är det som ger mig mina sponsormöjligheter och som faktiskt ger mig någon form av ekonomisk, inte säkerhet eller kanske ett starkt ord här, för vi får inte så mycket pengar, men jag kan liksom leva okej utan att behöva stressa över det. Så det är ju mitt jobb. Men ja, det blev lättare sen. Jag visste om att jag kände att okej, det här är anledningen. Jag ska bara gå igenom det här. Bara låta det ta sin tid. Och utanför träningen bara liksom ta det lugnt, inte göra någonting. Och bara göra det som jag njuter av. Liksom. Det känns lättare i livet. Det är fortfarande inte 100% återställt. Men det går definitivt åt rätt håll. Och jag jobbar på det varje dag och bara låta det vara. Liksom. Gör de sakerna du tycker är kul. Stressa inte för mycket över det. Så blir det bättre.
Vad innebär det för dig att vara människa?
Jag tycker att det viktigaste är att gå igenom både upp- och nedgångar. Jag tror inte att man känner av livet förrän saker faktiskt betyder någonting. En del av livet är misär. Så är det bara. Men sen när man väl kommer ut på andra sidan och går åt andra hållet och man har en bra topp och man njuter av vardagen, det är då jag känner mig som en människa. Jag känner saker, jag känner ilska, jag känner depression, jag känner glädje, jag känner lycka. De här upp- och nedgångarna tror jag är det som gör oss till människor.
Tror du på ett liv efter detta?
Två poänger här. Det första är ja. Eller jag tror inte på ett liv efter detta, men jag tror på någon form av reinkarnation. Jag tror att vi har själar, jag tror att vi... Att de liksom färdas någonstans och man får uppleva någonting annat. Liksom. Men det är väl kanske mer ett önskotänk än någonting som är baserat i någon form av verklighet överhuvudtaget. Men egentligen gillar inte jag den frågan eller att folk ens överhuvudtaget tänker på det. Därför jag tror att om man grubblar för länge över sådana saker, vad som händer efteråt, då är det liksom, men om det finns någonting bättre efteråt, varför är det här livet värt att leva? Mm. Liksom, varför ska vi ens tänka på det? Vi är här och nu, vart vi är. Och jag tror att livet handlar om att bara försöka göra det så bra som möjligt. Mm. Liksom bara njuta av sitt liv och kunna tänka efter och bara, men så här, det var kul, det var nice. Det var en nice upplevelse. Får vi se vad som händer där efteråt.
När känner du dig sårbar?
När man måste bajsa framför en assistent. Nej, jag vet inte. Wow, och sen nästan ge mig en minut att tänka på.
Jag fattar känslan.
Jag tror att jag känner mig sårbar faktiskt. Okej, så innan jag skadade mig så var jag väldigt, väldigt, väldigt vältränad. Jag måste ha varit den mest vältränade 16-åringen som existerade. Men efter det, så när jag var på sjukhuset så gick jag ner 10 kilo och jag gick ner precis 10 kilo muskler. Mm. Och en tetrakropp ser helt enkelt lite annorlunda ut. Man har inte muskler på alla de ställena som man borde ha. Man får en liten större mage för att magmusklerna inte funkar och inälvorna hamnar på fel ställen. Liksom. Och det är någonting som jag känner fram till ganska nyligen att jag har haft svårt med. Att jag vill inte visa upp min kropp. Jag känner mig inte bekväm utan en tröja på liksom. Jag var så här, det var min egna grej. Det är inte som att någon någonsin har sagt till mig att jag ser konstig ut eller någonting sånt, utan det var bara att jag var inte bekväm med den kroppen som jag hade.
Nej.
Vad som har hjälpt mig det är nu att jag har simmat och nu känner jag mig ganska mycket kralligare igen och mer vältränad, så nu börjar jag känna mig så här. Okej, okay. Känns bra. Det
handlar mycket om självkänsla.
Ja, men jag tror att man på något sätt, man är så mycket utanför normen i hur en kropp ska se ut. Jag tror att om man är en, kollar man på folk som är liksom parra, alltså de som bara, eller som bara benen som inte funkar, så de kan ju vara hyfsat vältränade liksom och se ganska normalt ut. Då ser det ju liksom inte konstigt ut. Men jag tror att en tetrakropp ser så annorlunda ut på något sätt. Att det känner mig väldigt sårbar över.
Ja, men det förstår jag verkligen. När känner du dig fri?
Jag känner mig fri... Jag känner mig fri när allting runt omkring mig är anpassat. Typ när man åker till USA. Bara den här känslan av att så här, är jag i Sverige så måste jag ju sitta varje gång jag ska gå ut på middag eller någonting, eller gå ut på fest eller någonting. Jag måste ju kolla upp stället och googla på det och typ gå på Google Street View och typ yep. Så här. Så jag orkar inte alltså varje gång. Men i USA där är det så här, ska vi dra ut? Japp, yep, let's go.
Bör man inte tänka på det.
Alltså inte det lilla minsta.
Mm.
Det är så skönt. Du behöver liksom inte, alltså det bara funkar i rullstol. Du behöver inte ens tänka på det.
Nej. Vad drömmer du om?
Wow, jag drömmer om Paralympics.
Såklart.
Ingenting annat. Nej, men jag drömmer om Paralympics och drömmer om idrotten, och jag önskar att jag kan vara kvar i idrottsvärlden länge. Jag önskar att det var lättare att tjäna pengar på idrotten. Men jag vet inte, nu kanske med framtiden när AI börjar ta över alla jobb så kanske idrottarna blir de som tjänar mest pengar. Jag vet inte. Bara en tanke som har. Men nej, jag vill kunna hålla på med idrott väldigt länge och vara med i den världen. Om jag vill liksom lägga ner all min tid på att vara elitidrottare, kanske inte någonting som kommer att hålla resten av livet. Men jag vill vara en del av den världen och jag vet inte. Jag har fått så mycket av folk runt omkring mig att jag känner att visst, förut så kanske jag vill hålla på med någon IT-grej eller någonting, men nu känner jag att jag vill ge tillbaka det som jag har fått av samhället. Jag vill göra någonting som hjälper folk på ett riktigt liksom. Mm.
Mysig hemmakväll eller rolig utekväll?
Ja, mysig hemmakväll. Alla dagar.
Kött eller grönsaker?
Inte kokta grönsaker, men annars kött.
Soluppgång eller solnedgång?
Solnedgång.
Läsa andras tankar eller se in i framtiden?
Wow. Det gäller det logiska tänkandet, bara, så här, bara springer iväg. Men om jag kan läsa andras tankar så betyder det att jag kan manipulera folk och göra exakt det som jag vill. Men om jag ser in i framtiden så skulle jag ju faktiskt kunna kolla på lite så här lottonummer och sånt där och bara se till så att jag skulle vara rik i framtiden.
Eller hur?
Svår fråga. Läsa folks tankar hade varit roligare dock.
Lyssna eller prata?
Lyssna.
Tack så jättemycket Konrad för att du gästade Soluret och delade med dig av din livshistoria.
Tack själv, det var jättekul. Och det är kul att göra en podcast där man inte får alla de här standardfrågorna när man ska behöva lära ut folk om hur det faktiskt funkar. du som har exakt samma upplevelser som jag, så är det kul att göra en podd om någonting annat.
Mm. Härligt att du känner så, det betyder jättemycket för mig.
Ja. Tack så jättemycket.
Är det någonting annat som du vill tillägga?
Min grej har alltid varit att jag vill inte att folk ska kolla på min historia och känna någonting dåligt av det. Jag vill att folk ska känna glädje och känna uppmuntran av det och känna att ja, men, ja, livet är svårt för alla, det är bara så det är. Men vi kan ta oss igenom det och det kommer att bli bra i framtiden, förhoppningsvis. Men det är liksom, min historia är inte en ledsen historia, det är bara vad det är, det är bara livet, det är bara någonting som har hänt liksom. Och sen om folk kan hitta glädje i det och kan hitta motivation i det, så är jag jätteglad för dem. Men jag är liksom, jag lever bara mitt egna liv helt enkelt. Jag är bara den personen som jag är. Jag försöker inte göra någonting speciellt. Jag gör bara det som jag själv tycker är kul.
Tack.
Tack.
Ni kan följa Konrads resa mot sitt OS-mål på Instagram, där han heter Konrad95H. Tack till min samarbetspartner Rullarnas personliga assistans. Rullarnas vision är att man ska kunna leva ett så oberoende liv som möjligt, trots sin funktionsnedsättning. Mer information finns på rullarnas.se och ni kan följa dem på Instagram. I nästa avsnitt får ni möta Chrissy Hedenstedt. Chrissy växte upp med sin ensamstående mamma som led av psykisk ohälsa och missbruk. Hemmamiljön var dysfunktionell och Chrissy flydde in i teatern och skapandets värld för att mäkta med verkligheten. Idag är hon inredningsstylist, digital kreatör och känd från sin medverkan i Love is Blind. Tack för att ni lyssnade och ta hand om varandra där ute. Puss och kram. Hej då!